Hur många har varit inte här på förmiddagen? Ja, det var det. Då uppehåller vi oss lite vid detta med att när det kommer till bön så är det ju så att vi är knutna varelser. Vi längtar efter att be, vi längtar efter Gud och samtidigt så finns det ett motstånd i oss när vi inte riktigt tar den tiden. Och jag talar om att det beror på att vi är syndare. Och vi tittar lite på syndafallet och såg hur orummen liksom, och det är ett pågående verk hela tiden liksom, ger oss sotiga glasögon så att vi inte riktigt ser klart och inte ser hur god Gud är och därför inte tar tid med honom och inte riktigt förstår poängen varför man ska närma sig honom. Men också att vi är liksom sjuka i ett slags högmod att vilja klara oss själva och vara våra egna gudar, och därför ber vi inte om hjälp och därför tillber vi inte. Och så tittar vi lite på hur treenigheten har dragit in oss in i en bön, att vi kan nalkas Fadern, nalkas Gud genom Sonen och i den heliga ande. Och så sa vi någonting om att detta var arbetan och frukten och bävan på vår frälsning, så att Gud kan verka i oss. Och det där dubbla i att allt är nåd och samtidigt så måste vi ju göra någonting som släpper in den nåden i vårt liv. Och att det är en process. Och så väldigt hastigt så berättar jag Ove Wikströms, det som man kallar för nådens ordning, hur Gud kan verka i olika perioder när han liksom försöker forma oss. Och så sa jag att när jag undervisar om bön så brukar jag undervisa om de här tre olika sätten att be, eller olika typerna av bön. Den tillbedjande bönen när vi ber för Guds skull, för att ära honom. Den begärande bönen när vi ber för att få hjälp, när vi också ber för världen. Och den vänskapliga bönen när vi ber bara för att lära känna Gud och umgås med honom. Och vi började med lite så här jobbig övning här på förmiddagen och vi funderade på när det kommer till varför ska jag be, motiv till bön, vad är vi mest lika, är vi mest lika islam eller buddhism? Buddhist, man mediterar för sin egen frälsning och sin egen inre fridskull. Eller islam, när man ber för att tillbe Gud på ett slut. Eller för att utföra den plikten som man inte hamnar i helvetet. Och vi funderar på lite och vi sa, men det är lite både och liksom. Det är lite komplicerat det där. Och vi ska börja den frågan innan vi går in på lite praktiska tips. Påminna oss lite vad vi sa och fördjupa den frågeställningen lite, och sen ska jag gå in på lite praktiska tips, framförallt när det kommer till den tillbedjande bönen och den vänskapliga bönen. Men så varför ska man be då? Och varför ska man till exempel fira gudstjänst? Och då hör jag till dem som säger att det finns inte ett svar på den frågan utan flera. Att det sitter ihop, som någon här också påpekade här på förmiddagen när vi hade lite samtal, att ja, det är så att vi ska be och fira gudstjänst för att Gud är värd all tillbedjan, och det är vår uppgift att liksom artigt säga tack så mycket. Jämför med liksom när man har ätit en festmåltid och man liksom säger tack för maten. Det är ren artighet att göra det. Och som människor i Guds skapelse så är vår uppgift att säga tack. Men denna tillbedjan, och jag sa ju utifrån Romarbrevet 1 att det var en del av ursynden, detta att inte tacka Gud. Så vill vi leva i omvändelse, precis som vi försöker bli mer älskande människor, så är detta att öva sig att säga tack, det är en omvändelsehandling. Och man ska inte ta i så man liksom går sönder, utan man ska då och då ändå öva sig på att säga tack. Och det leder till uppbyggelse, det leder till vår egen frälsning. Så när vi tränar oss i tillbedjan, då leder det till frälsning, uppbyggelse. Och man finner faktiskt den glädje som vi läste om i psalm 122. Du vet när det stod att jag blev glad när man sa att vi ska gå till templet. Och detta är plikt som jag vill uppfylla. Det finns en glädje i det också. Så tillbedjan leder faktiskt till vår egen uppbyggelse. Och när vi blir uppbyggda, det vill säga när vi liksom finns den här förvandlingen i en större kristuslikhet, i en djupare frälsning, så leder det ju också till en slags tjänst där vi betjänar världen. Ju mer kristuslika vi blir, desto större hjärta får vi för folket i Syrien till exempel. Och kan be mer för dem. Så att det där är en förvandling och en process. Tillbedjan leder till uppbyggelse. Uppbyggelse leder till tjänst. Och tjänst leder till uppbyggelse också. Alltså man kan också träna sig i det. Att säga att när man vill en minut för dagen och be för någonting annat än mig själv och min egen närhet. Det är en träning också. Att inte bara lägga fram sina egna bekymmer. Utan också träna sig i omsorg genom andra. Och be för andra. Så det är en träning. Och det leder till att vi blir de vi är skapta till att vara. Och det finns en frid i det. En lycka och en salighet. Att liksom landa i det som är att vara Guds avbild. Så tjänst leder till uppbyggelse. Och uppbyggelse leder till tillbedjan. Alltså, när vi liksom upptäcker hur Gud förvandlar oss, hur vi får bönesvar och liksom blicken klarnar, det leder till att vi tillber Gud ännu mer. Så det här är en slags, allting leder till andra, det finns en dynamik. Och en del av oss börjar i detta med tillbedjan, en del av oss liksom börjar den här bönen för att liksom söka vår egen inre frid. Och en del börjar i det som har med tjänsten. Vi kommer från olika håll. Prata om diken förut. Vi sitter i olika diken. Alltså, bara resa sig olika ut. Men det sitter ihop. Så det finns inget enkelt svar. Ja, vi ber för att vi ska tillbe. Det är det som är grejen. Eller vi ber för att vi ska bli frälsta. Eller vi ber för att nå in under fri. Utan det sitter ihop. Är ni med? Och det är lite samma grejen där kring den vänskapliga bönen och den begärande bönen och den tillbedjande bönen. Ju mer vän vi blir med Gud, desto mer vi lär känna honom, desto mer liksom vi får bort det här sotet på glasögonen så vi ser klart. Och lär känna Gud så som han verkligen är, desto mer leder det ju till tillbedjan. Vi bara, åh, Gud är där. Gud är verkligen god. Hur leder det till tillbedjan? Också till att vi vågar liksom säga Gud, ge oss detta. Vi får en tillit till att Gud vill ge. Så vänskap leder till mer tillbedjan och begärande bön. Men när vi ägnar oss åt begärande bön så får vi också bönesvar som leder till att vi tackar honom. Det leder till att vi lär känna honom mer som givare. Så begärande bön leder också till tillbedjan och vänskap. Och tillbedjan när vi tränar oss i att tillbe så ser vi också klarare. Så att allt det där sitter ihop. Allt det där sitter ihop. Och då menar jag att jag tror att man behöver hitta goda rutiner när man tar tid för allt det där. Så att man växer. Man får inte ta i för mycket. För då är det bara jag som kämpar. Jag pratade ju i förmiddagen som att det handlar om att hitta vanor och sätt som liksom släpper in nåden så den verkligen verkar i mig. Så det är Guds kraft som verkar i mig. Hitta vanor som jag faktiskt blir lycklig av. Och då är det viktigt att ställa frågan, vad är det jag längtar efter egentligen? Att vi ska låta vår längtan leda oss. Och jag inledde ju förmiddagen och berättade när jag vaknade upp på nyhetslottet Bjerkasäga hur jag ledig för en tid, för att få tid, mycket tid i bön. Retreatgården där. Och hur det var min längtan som verkligen förde mig dit. Jag ville leva där, jag ville detta. Men att jag vissa månader vaknade upp och kände bara, jag vet inte om jag vill det här. Och då får man påminna sig, väl, jag längtar efter egentligen. Det måste bottna i längtan, det får inte bottna i ett krav. Utan alla, vad vill jag egentligen? Och på den här vandringen finns det dagar då det är lite kämpigt. Och vissa dagar bara, halleluja. Och då gäller det att hitta rutiner som funkar de dagar då det är, då man knappt har en tro. Och de dagar då det är fantastiskt. Att hitta en tid som även funkar då det är natt. Och när det är en natt, när det är öken, då orkar man till exempel inte be en timme per dag. Det är omöjligt. Utan man bör hitta en lagom rutin. Jag pratar mycket om det här att våga tro att vi blir bönhörda inte för de många ordens skull, utan det finns kraft i de korta stunderna. Det är det som är tro. När vi sätter vår tilltro till de långa bönarbötena, då har vi satt vår tilltro till vår egen kapacitet att be. Så hitta lagom stora vanor som hjälper mig. Och då ska vi titta lite på först på den här tillbedjande bönen. Vad kan man göra liksom för att växa i den tillbedjan? Och en väldigt enkel grej som vi kan få tappa bort i vår tid, det är ju bordsbön. En sån snabb och enkel sak. När vi tränas i tillbedjan, vi liksom kommer tillbaka till Edens liv. När man tar emot av maten och säger tack så mycket. Och då tycker jag om den här nattvardsbönen som vi snart ska titta på. Som är, finns något som heter Didache, eller de 12 apostlarnas lära. Det är den första utombibliska texten vi har. Den äldsta liksom, kristna texten som finns utanför Bibeln. Den är från skiftet 90-110 kanske. Och den är väldigt judiskt präglad, den här nattvardsbönen. Och nattvarden är ju en del av liksom det judiska, dels påskfirandet och sabbatsmåltiden. Så det här är liksom judiskt måltidsliv som här bottnar. Det är ett sånt fint perspektiv den här. Du allsmäktige härskare har skapat allt för ditt mans skull. Du har givit mat och dryck åt människorna att njuta. Att vi må tacka dig. Men att oss har gett oss en andlig mat och dryck och evigt liv. Det är det här perspektivet vi behöver liksom. Det är det här perspektivet som ormen inte vill att vi ska ha. När ormen säger, vi får inte äta av några träd här. Gud är bara snår och förtryckande. Nej, Gud, du har gett oss mat så att vi kan njuta. Och så att det leder till tacksamhet. När man bara, åh, det här var gott. Tack så mycket. Och vi har inte fått bara vanlig mat, utan också fått en andlig mat i Jesus Kristus och i livets vatten. Och i nattvarden så får sammankopplas de här perspektiven. Vi tackar för brödet och vinet som står på bordet, som är vanligt bröd och vin. Men vi tackar också för Jesus, livets bröd. Och nattvard, det här ett ord man tidigt började använda för natt var eukaristi. Eukaristi, det är grekiska och betyder tacksägelse. Och det kommer av att det här nattvarden, det var en tacksägelsemåltid. Då man sa tack Gud för maten. Både det vanliga brödet och den andra maten. Och det behöver vi liksom lite återta när det gäller nattvarden. Nattvarden är ibland bara en slags, när vi minns och betänker Jesu död. Men det är också när vi tackar för hans uppståndelse och hans kraft och livet vi har fått och maten. Så ibland hade i tidskriften Nod, som var en revisionskollegium, så hade jag en artikel där inåt som handlar om mat, där jag resonerar, alltså vad för slags bröd ska man ha i nattvarden? Borde det inte vara ett festbröd som smakar gott? Många av oss använder ju oblater. Ryttargårdskyrkan börjar använda det i samband med svininfluensan, för att det är det enda brödet som är glutenfritt, så det inte liksom bara faller samman när man doppar det. Och det är det där, under svininfluensan så doppade vi bara brödet i vinet. Och sen bara fortsätter vi använda oblater. Men det är ju det mest smaklösa brödet som finns. Jag vet inte vad ni använder för bröd i er. Det var så roligt. Då firar vi nattvard ibland med barnen. Vi har funderat på det. Är det verkligen så att man måste vara döpt för att fira nattvard? Så har vi ju sagt i baptistisk tradition. Men nu har vi sagt att nej, men vi tror att det är bättre att barnen är med i nattvardsfirandet och så väntar lilla dopet. Att de är med i den liksom, gemenskapen. Så varannan nattvardsfirande kommer barnen tillbaks efter predikan och firar nattvard. Och då var det en kille som sa: hit måste vi gå fler gånger för de har ett sådant gott bröd. Och det är bara barn som tycker det är bröd. För då har jag i det här numret faktiskt ett recept på bröd som man steker i stekpannan, som är glutenfritt och som faktiskt smakar gott och som går att doppa. Så det är ett tips i det numret. Ett sånt recept. Men då känner jag att jag nästan kommit bort från ämnet där. Att det handlar om att lära sig att säga tack. Gud för maten. Jag är mottagare och vi säger halleluja. Och då är det gott att vi i nattvarden och vi alla våra måltider tackar Gud för allt han har gett oss. Och en del av oss kan, man kan bli fritt, men man kan också använda skrivna böner. Och det är okej. Titta på den här texten. Det finns ett jättetydligt samband mellan nattvarden och alla brödunder Jesus gör i evangelierna. Det finns liksom språkliga likheter i mönstret. Och då står det så här: han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönan. Sedan bröt han bröden och gav den till lärjungarna. Vi har ibland fått för oss att det Jesus gör här, det var att han välsignade bröden. Och så blev det massa bröd. Och så gav han ut dem. Men det gör han inte. Han välsignar aldrig bröden. Han läser tackbönan när han tackar Gud. Och det man gjorde i judisk liksom, måltidsböner, i bordsböner, det var att man välsignade inte maten, utan man välsignade Gud. Välsignad är du Gud som ger oss detta. Och det är därför vi har det här uttrycket i nattvardstexterna, välsignelsens vägare. Känner ni igen? Vi har en delaktig kristig ord. Och det har man, vi har välsignat Gud. Vi har läst tackbönen. Och därför är kalken välsignat. Så att det är inte det att vi välsignar maten och så vidare välsignar. Utan vi läser tackbönen eller välsignar Gud, så blir maten välsignad. Så det här med tillbedjan är så viktigt. Det är perspektivet. Och då kan man om man vill läsa tackbönor. Den här bönen har jag lärt mig utan till, för den bad vi varje dag på bjälkan och kvällsmat. Gud vår far, och jag gillar att det finns ett trinitariskt perspektiv. Då blir man påminna om Gud här. Gud vår far, vi tackar dig för vårt dagliga bröd. Tack för din kärlek och din omsorg. Herre Jesus, och då har vi det här med att Gud fader är källan, som jag pratade om förut. Herre Jesus Kristus, låt oss få motta dig som vi tar emot dessa gåvor. Alltså, Jesus är det levande brödet. Herre heligande, vi ber om din välsignelse. Och inte med maten, utan över allting. Liksom. Låt oss leva i din välsignelse. Och den bönen finns bland annat i den här boken som ekumeniska kommittén på Bjerka har gett ut. En bordsbönsbok med flera så här bordsböner som man kan bli i olika tider. Så vill man liksom lära sig lite fler bordsböner, då kan man köpa den på Silentium förlag. De har en hemsida, så det är bara att beställa därifrån. Jag tror att det går inte att beställa från Adlibis och de här större bokhandlarna, utan man måste beställa från förlagets hemsida. Så det var någonting om tillbedjan och bordsbön. En lagom övning. Och det är ett jättebra sätt att liksom få in barnen i det här tänket. Vi behöver ju be tillsammans med våra barn och som familj. Och då är det gott. Och då kan man ju också ägna sig åt lite begärande bön också. Och säga, vad har du för bekymmer? Liksom? Vad ska du ge för det? Och så bara, kom ihåg, Gud hör de korta bönerna. Det är bara, Gud ta hand om det här. Amen. Så det är inte maten jättekall. Ibland när det var, vi hade för något, vad är det, 2 år sedan snart, studieresor där IFK-pastor åkte ut och besökte olika länder där vi har mission för med oss. Och det var gänget som åkte till Egypten. De skulle vara bjudna på en måltid där hos några egyptiska pastorer. De skulle be om bordsbön där. Och så föll anden. Och så blev det något långt bönvärt. Så det bara sköts upp. Så kan ju också hända. Och historien berättar inte om det var kall eller varm mat. Men det hade de som sitt starkaste, något av sina starkaste minnen från den liksom. Det här bönemötet. Den här bordsbönen som blev så lång. Ett annat sätt att tänka tillbedjan, det är ju att tänka in kroppen. Jag lever ju i ett land, i en del av världen som är så präglad av upplysningen, där vi är väldigt fokuserade på vad som händer här i huvudet. Tron har med tankar, åsikter och ord att göra. Det är därför vi så sällan fastar i västerlandet. Det gör man mer i andra delar av länder som inte är så präglade av upplysningar. För man fattar det där att kroppen ska också vara med. Så att när man fastar till exempel och avstår från maten, det säger att jag kan inte fasta för att då kan jag inte be. Liksom. Då tänker jag bara på mat. Ja, men då är man där igen att man tänker att det är bara tankarna som räknas. När man fastar så är hunger i sig en bön. Så tycker man att det är svårt att be, fokusera och liksom orden, då är det fasta en bra bön. När man bara hoppar över en måltid och säger, det här är min fasta, det här är min bön till dig. Och då är liksom hungern i magen en bön. Det är inte mina ord, det är inte mina tankar i magen som ber. Och den får också vara med. Och man behöver inte fasta, liksom, man ska alltid ta i, liksom. Det räcker att fasta från tekaffet. Någon gång ibland säger jag, det här är min bön till dig. Tro på den lilla bönan. Tro på den lilla bönan. Så fastan är ett sätt att använda kroppen. Som antingen i, liksom, i att Gud, jag hoppar över det här fiket för jag vill be för det här. Det här bönämnet. Man kan också, att jag vill sätta dig främst i livet. En slags tillbedjan. Så fastan har ju både den här begärande bönen och tillbedjan bönen. Och ett sätt att söka sig närmare Gud. Som är lite vänskap. Men ett annat sätt att använda kroppen är helt enkelt att gymnastisera lite. Vi är ju väldigt vana att sitta ner. Eller möjligtvis stå. Det är ju väldigt olika olika länder. Jag var och besökte församlingar i Ryssland en gång, en pingstförsamling. Det var helt otänkbart att man satt ner när man bad. Och vi svenska ungdomar, vi hade ju inte ork att stå upp så mycket. Men de här tanterna i Huckle, de stod ju hela liksom, den här tillbedjan när vi bara, jag orkar inte mer. Och så när vi skulle åka någonstans till ett läger med en buss. Med tillsammans med församling. Och de bara, nu ska vi be. Och det hade vi verkligen lärt oss det. Man måste stå upp. Så då försökte vi stå upp där i bussen. Men det behövde man inte. Men var man sedan på, då slår man upp. Men vi tänker man sitter ner. Och Det finns ju frihet där. Alltså som sagt, vi har inte fått en lagbok. Det finns en frihet. Men det kan vara intressant att fundera på vad tänker jag kring min kropp? Kroppen är ju ett kommunikationsmedel. Vi pratar med kroppen. Och då kan man ju fundera på, finns det ett sätt att liksom understryka det jag säger med kroppen? Liksom förtydliga. Men ibland kan man ju faktiskt bara be med kroppen. Med sitt kroppsspråk. Man måste ju inte prata hela tiden när man ber. Och det har hjälpt mig oerhört mycket att när jag ber behöver jag inte prata hela tiden. Utan jag har till exempel en plats i min lägenhet har jag haft sedan jag flyttade hemifrån. Och då har jag oftast bott i ettor. En liten hörna, det här är min böneplats. Och när jag sätter mig där här, då signalerar jag det både för mig själv och för Gud. Nu är jag i bön. Jag sitter här för att jag vill be. Och ofta sitter jag på knä. Och så bara är jag där med min kropp och liksom säger, jag tillber dig. Det är det jag visar när jag liksom faller på knä. Jag tillber dig. Jag söker dig. Jag lyssnar för dig. Och då är jag ofta i de här bilderna egentligen så att vi nalkas Fadern genom Jesus i anden. Då kan man bara blunda och så tänker man sig att det är det här som är verkligheten. Jag är inte Fadern. Jesus är antingen bredvid mig eller framför mig eller bakom mig eller runt omkring mig. Och anden i mig. Och andra ropar ju som sagt hela tiden Abba Fader, eller suckar, eller jublar, eller vad man gör. Och så bara, är jag där? Och låter det ta plats. Och det är ett sätt att lära känna Gud också. Landa i den verkligheten och bara vara 3 minuter i tystnad och fokusera på det. Att bara be med tanken, med min tanke, med mina inre bilder och med kroppen. Och, men det finns också så här andra typer av rörelser som man använder i bön som vi ju kanske framförallt förknippar med muslimer idag. De är ju så. Eftersom det finns ett muslimskt område just nu. Det bor mycket muslimer i Bergare. Jag håller på att sätta den församlingskanteraren i Norrköping. De ber ju 5 gånger per dag och då ber man någon bön innehåller 2 sekvenser, någon bön innehåller 3 sekvenser, en bön innehåller 4 sekvenser. Så då har man en slags sak som man upprepar hela tiden, sekvenser som man upprepar. Och då ber man så, 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 och så, så. Det är en sekvens, och så har man olika böner. Och det där har ju de tagit från Östkyrkan. Det finns fortfarande i framförallt kloster i ortodoxa kyrkan. Vi har ju det här. Det är ju bekanta med. Karismatiska. Vi är bekanta med att sitta på knä. Vi kanske inte är så bekanta med att buga oss än av pannan mot marken. Men du finner det i Bibeln. Det här när människor liksom kastar sig på sitt ansikte. Så det finns tydligt i Bibeln. Och det här att man visar vördnad med kroppen. Och det här med bugandet finns både i svenska kyrkan idag och i katolska kyrkan till exempel. Men vi är mer vana med liksom, det här. Eller det här. Eller på knä. Och då tänkte jag att ni nu skulle fundera på i 5 minuter där ni sitter kring hur skulle man till exempel kunna be vår fader den bönan när man kommer på upp här genom att använda alla de där rörelserna. Skulle man kunna göra liksom gymnastik till den bönan att man under vissa någon mening så gör man så här, någon mening så gör man så här, alltså lyfta händer, kupade händer. Någon gång bugar man sig. Någon gång sitter man på knä. och någon gång faller man med pannan mot marken. Så det är de rörelserna ni får välja. Och man kan också tänka sig att man ibland har en paus, att man, det är inte svårt att prata samtidigt som man har ansiktet i marken. Det får man göra mellan någon fas liksom. Om ni skulle göra ett sånt liksom, be vår fader med kroppen. Vad är lämpligt? Vilken rörelse är lämplig till vilka ord? Och några av er kanske tycker nej, så borde man inte alls göra. Utan det ska bara vara fritt. Liksom. Men, så det får vi diskutera. Kan man tänka så här, att man liksom ber inte bara med munnen, utan också kommunicera med kroppen. Och att man bestämmer sig för att man ska göra det i en viss ordning. Så ni får 5 minuter där ni sitter. 2, 2 eller 3, 3 eller 4, 4. Och bönen kommer upp på de här rörelserna. Och så får ni fundera på, hur ska ett sånt rörelseschema kunna se ut? Det är att stretcha tanken lite.